Hej och välkommen till Brittas vardagsrum. Det har under en begränsad tid bytt namn. Nu heter det Brittas valdagsrum. För dig som inte vet vem du ska lägga din röst på i vårat val den 9 september så kan de här samtalen kanske bli till hjälp. Jag och Robert Eriksson, pastor i Betlehemkyrkan, träffar våra 8 partiledare under vårgårda möte i Tångahallen nu i augusti månad. De här samtalen lägger vi ut som podden Brittas valdagsrum. Så där kan du lyssna och bilda dig en uppfattning, höra lite vad de olika partiledarna tycker i vissa frågor och få med dig det in i dina grubblerier om vem får din röst den 9 september. Tack för att du lyssnar. Håll till godo. Jimmy Åkesson, välkommen fram.
Hej.
Hej. Jag sa ju innan att sen kommer jag bjuda upp dig.
Ja.
Det kan man ju tolka på olika sätt.
Ja, jag har lite ont i ryggen. Så ja. Om du vill dansa så kanske någon vill hoppa in i mitt ställe.
Jag tror vi hoppar det. Men jag har bjudit upp dig hit i alla fall. Välkommen.
Tack.
Det är 4 år sedan vi stod här sist.
Känns som igår.
Ja, det är märkligt. Det går väldigt fort. Då minns jag att din son hade börjat krypa. Mm. Och du sa att det var svårt att inte vara hemma i de ögonblicken.
Mm.
Nu måste han snart vara 5 år.
Han fyller 5 i december, ja. Det gör han.
Det är lång tid som du är borta under en sån här intensiv period.
Ja, nu blir det ju 2 veckor blir det utan att vara hemma. Och det är tufft. Det är det. Och framförallt därför. Det är väl det man saknar mest.
Du har en sambo Louise, också Nils din son. Och sen har du några katter. Hur många?
3. Framförallt. Jag älskar verkligen katter. Men det är en av dem som jag betraktar som min. Och sen de andra är Louise katter. Hon är väldigt kattkär. Så hon har faktiskt plockat hem ännu fler katter som hon har försökt ta hand om. Hon tar hand om sådana här hittekatter.
Du får skynda hem. Jag tycker det låter som invasion. Jag tänkte att du skulle få din första stora utmaning, och det är att försöka beskriva för mig vad det betyder med de katterna. För jag har hela mitt liv tyckt väldigt illa om katter.
Ja.
Så att jag tänkte, du kommer få en extra stjärna om du kan övertyga mig nu om att men det är nog rätt så bra med katten då.
Har du träffat en liten kattunge någon gång?
Ja, det är där jag kan falla lite.
Det är ju där man gör det. Och tittar på kattbilder och sådär. Ja.
Men de växer ju upp liksom till sådana där lite luriga.
Ja, och vi har ju, jag tycker väldigt mycket om katter. Jag tycker väldigt mycket om mina katter eller våra katter. Men den katten som har varit med mig längst, hon fyller 15 år nu i juli. Hon är fortfarande pigg och alert, och man kan inte tro att hon är...
15 mänskliga år, det är ju extremt.
Ja, vi räknade att det skulle vara 86 människor eller något sånt. Och hon är jättepigg och hon leker mer än de andra som är betydligt yngre och sådär. Men alltså katter är ju, det blir ju inte vad man gör det till, utan de blir ju lite vad de själva vill.
Ja, det är det jag har.
Och de är väldigt individualistiska och har en fantastisk personlighet. Men man måste nog lära känna katterna för att tycka om dem.
Det är det där lite luriga tycker jag. Först kan vara väldigt vänligt och så bara...
Jo, men min Mats, som hon heter, är
Mats. Heter hon Mats?
Ja, hon heter Mats.
Är hon så?
Va?
Är hon så, lite så där?
Ja, men hon är sån. Hon tycker inte om damer så mycket. Jag tror hon känner konkurrens faktiskt. Så att hon brukar ge sig på primärt damer.
Aha.
Men mig ger hon sig inte på. Utan... Och Louise berättar, när jag inte är hemma så kan hon stå och skrika i dagar för att jag inte är där. Så att vi har en väldigt nära relation, hon och jag.
Hälsa Mats då när du kommer hem. Något mer som var lite fascinerande i någon intervju jag lyssnade på, eller jag ska avslöja min okunskap, när du pratar lite om personligt vad du gillar att göra, så sa du att du höll på att bygga en pergola.
Mm.
Jag fick slå upp det, för jag tänkte, vad är det?
Ja, Ja, jag vet inte. Det, själva definitionen vet jag inte riktigt. Men alltså det är någon slags, vad ska man säga? Någon form av ställning som ser ut lite som ett rum fast den har inget riktigt tak som man då har ute. Så man kan moderna pergolorar.
Oh, just det.
Pergolar.
Ja, vi är med. Vi förstår.
Vi slår upp det.
Ja.
De kan ha en så här, lite så här solskydd till exempel som man kan dra för. Jag har en sån här, jag har byggt min själv.
Ja.
Och då köpte jag en helt vanlig sån här terrassmarkis som jag satte uppe på bara. Så när jag tycker att det blir för soligt eller för blött, då kör jag ut den. Så sitter du, blir det lite som ett rum fast ändå.
Det är nästan inte som ett växthus eller?
Ja, men, ja, fast
eller uteplats.
En uteplats som ja, man kan stänga in sig om man vill och man kan sitta helt i solen om man vill det.
Din pappa är ju hantverkare. Så att du har ju med dig det handlaget lite då.
Jag vet inte om han håller med, men ja, det, jag försöker. Ja.
Du, jag ska återkomma lite till det med bygget, men inte just pergolan. Men när du var här sist så var du ganska trött. Det var inget du sa. Men man kunde liksom kanske ana, men vi hade ju inte träffats så man kan inte riktigt bilda sig den uppfattningen. Man vet inte riktigt. Men ganska snart efter så blev du sjukskriven ett halvår.
Mm.
Vad, kan du lite beskriva vad som hände?
Nej, men det var ju, alltså, jag har inga större problem med att jobba mycket, inbillar jag mig i alla fall. Utan det är allt runt omkring det här. Men till exempel att inte vara med när pojken börjar krypa, till exempel. Och massa, det finns mycket press från olika håll på en person i min roll. Mycket tyvärr elakt, mycket som ger energi också, men det är mycket som tar energi som inte hör till själva det jag tycker att jag ska göra, och det blev lite för mycket, så att jag, det finns många teorier om hur illa det var med mig och så, det var ganska illa, men framförallt det kunde ha blivit väldigt illa. Jag tror att jag gjorde helt rätt som tog en ganska lång paus och var hemma med familjen istället. Nästan ett halvår blev det. Och det var en förutsättning för att jag skulle kunna fortsätta göra det här. Och det har ju funkat sedan dess i alla fall.
Mm. Som vi sa så var ju din pappa hantverkare, mattläggare också, eller?
Mm, i grunden mattläggare.
Ja. Har han lagt golvet i ditt hus?
Ja.
Det har han?
Det har han.
Var du med?
Jag var med.
Så du vet hur man lägger ett golv, så att det finns vissa liksom förhållningssätt hur det ska bära.
Jag har varit med och lagt jättemycket golv framförallt i barndomen. Så att jag har sett mycket sånt.
Vad är liksom det allra viktigaste att tänka på?
Det beror på lite vad det är för golv man lägger ju.
Ett som ska vara...
En sak kan vara bra att innan man, om man nu ska lägga en matta, vilket jag själv då fick erfara. Först när jag precis hade köpt mitt hus och så skulle jag inreda. Jag skulle lägga en liten plastmatta i ett gillestugan. Och då mätte jag den. Och sen ringde jag till pappa och sa att men jag behöver en matta som är så här stor. Och sen kom han och skulle lägga dit den. Och då var den lite för liten.
Ja.
Så att en bra sak i början där, det är att man mäter noggrant och rätt. Och så. Och det är jätteviktigt.
Och sen tänker jag ju på ett riktigt golv att det måste vara bärande. Jag skulle vilja gå in lite på det. Vad det är som bär liksom. Ja, och vad som är det viktigaste om man då kan missa måttet eller vad det nu är. Jag lyssnar på lite podcaster och lite intervjuer med er allihop förstås. Och då har jag lagt märke till att i någon sån intervju som har varit återkommande med alla så ställs den här frågan till varje partiledare. Vad är er svaghet? Och då ska jag nästan kunna säga, var svajar det liksom i det bärande? Och då har jag tyckt nästan att jag har hört hur alla går igång och tänker så här. Hur ska jag så snabbt som möjligt ta mig ur det här och säga vad vi är bra på?
Ja.
Det liksom går igång direkt när någon säger, vad är svaghet? Och nu tänkte jag, du ska få chansen och svara på det då som alla undviker. Vad är er svaghet? Var svajar det i det där golvet som är er politik? Var är svagheten?
Ja, men det kan, du tänker personligt eller politiskt? Eller?
Nej, gärna
politiskt. Nu börjar jag slingra mig redan här. Du hör
det. Du börjar leta. Du ska se vad som är.
Nej, men jag svarar nästan hellre på den frågan än frågan om vad jag är bra på, ja, eller vilka styrkor jag har. För att det tycker jag är mycket jobbigare att prata om. Alltså jag har en väldigt stark inneboende osäkerhet, tror jag. Jag har hela mitt liv varit väldigt rädd för att göra fel. Det är någonting man lär sig och så. Man blir bättre på att inte vara rädd för att göra fel. Men det är ändå något som präglar ens personlighet en del, tror jag. Att man blir lite försiktig och sådär. Och det passar inte jättebra ju alltid i politiken. Som bygger mycket på relationer och nätverk och sådana saker. Och det har jag fått jobba ganska mycket med. Jag är jättedålig på så här mingeltillställningar. Det är något av det absolut värsta jag vet faktiskt. Gå runt och prata med okända människor och låtsas vara intressant. Eller låtsas vara intresserad för den delen. Det, sånt. Jag vet inte om det. Men det hänger ihop med den här liksom. Ja, men jag ska inte säga att det är dålig självkänsla, för det är det inte. Men det är någon annan slags osäkerhet som grundar sig i det här att jag vill gärna göra på rätt sätt.
När det gäller politiskt, kan du se där att det finns någon sån där svajig punkt i er politik som du idag tänker, det här behöver vi stärka upp?
Jag tycker att det är svårt att överhuvudtaget diskutera ideologi i en väldigt medialiserad, snabb värld.
Exakt.
Det är svårt att prata värderingar utan att bli missförstådd hela tiden.
Det är bara du och jag här.
Ja, det är bara jag. Ja. Ser det. Och framförallt då kanske för oss som vi utmanar i någon mening det här moderna, eller det här ut med det gamla och in med det nya hela tiden, och har någon slags värdekonservatism i botten, och det kan vara väldigt svårt att göra det begripligt på de sekunder man får i tv och så. Det är väldigt svårt skulle jag säga, och då undviker man hellre att prata om det, eller så skojar man bort det, eller så. Ja, sen får man ibland tillfälle att prata om sådana saker i lite längre samtal, och då försöker man utveckla så gott som möjligt.
En sån som jag har tänkt på och jag har hört rätt så ofta när man är ute i landet så där och reser, som jag också gör en del i kyrkan tjänst då, att när man ibland kommer in på politik och så kommer in på kommunpolitik, så finns det en del som säger att ert parti då, Sverigedemokraterna, har varit de som sitter på kommunpolitiska platser, är ganska svaga i demokratin.
Du tänkte säga dåliga.
Men ja, men jag är så svaga för att jag inte ville säga det. Tack för att du säger vad du har på hjärtat.
Ja.
Men du, visst stämmer det att det har gått, ni har haft lite kurser i demokrati, eller har jag fel?
Det känner jag faktiskt inte igen, att vi har problem med just demokrati och så.
Nej, men alltså med besluten när man sitter i kommunfullmäktige, att det blir att man kanske kommer in med en förväntan att nu ska vi förändra, och så pratar vi om vad ska vi ha för cykelväg till, och så blir det väldigt svårt då.
Jag skulle säga att det är ett typiskt nybörjarproblem.
Ja.
För vi är ju inte längre på samma sätt, men vi har varit väldigt länge just nybörjare, och de som har ställt upp för oss i val har ju inte haft politisk erfarenhet, utan nej, kanske har haft ett driv. Ibland har man haft ett driv, man kanske inte ens egentligen har velat vara politiker, utan man har mest ställt upp för att ingen annan gör det. Och det är klart att det har varit ett problem i liksom det här, att bygga relationer med andra partier och att tas på allvar och så. I min kommun har vi ju suttit med i 20 år nu. Och där är vi ju. Det kommer gå väldigt bra för oss där i det här valet. Vi har ett fantastiskt gäng som gör ett fantastiskt jobb.
Sölvesborg, jag såg det i början. Men.
Ja, nej, men Sölvesborg, precis. Där är det ju. Men så det handlar nog mycket om det. Alltså hur länge man är med, det tar tid att bygga stabilitet, det tar tid att bygga upp den erfarenheten. Och vi har ju fått göra allting från början. Jag har fått göra allting, det är ingen som har lärt mig någonting, utan jag har fått lära mig själv.
Men får du sådana rapporter utifrån landet? Att ibland säger, jag hör ju också ibland säga att det är många stora som där det saknas en politiker som är vald då, folkvald från er och så. Vad det beror på där? Vad tänker du då?
Ja, men det är väldigt upp till, det handlar lite om vilken kommun vi pratar om, men på många håll så har ju vi blivit större än vad vår organisation har mäktat med. Och vi har ett system i Sverige där man inte kan liksom i efterhand tillsätta politiker, utan de måste man välja på valdagen. Och finns det då inga att välja, då blir det ju tomt. Nu är jag inte så orolig för det. Vi har jobbat väldigt mycket med det här i 4 år. vi klarar i nästan alla kommuner i landet, så skulle vi klara åtminstone en tredubbling av antalet stolar i fullmäktige. Så att det är liksom kanske det vi har lagt ner allra mest tid på, just för att det har varit en stor svaghet under de här åren.
Du, nu ska vi prata lite om nationalism. Det finns mycket ismer som är lite oroväckande, tycker jag. Jag funderar mycket på ismer. Moralism är ju en sån där nationalism. Vissa ismer som vi skräms av. De som kommer till Sverige från andra länder kan bli ett hot mot den svenska identiteten. Hur definierar du Sverige och det svenska?
För det första håller jag inte riktigt med om den beskrivningen. Nej. Det är inte det som är nationalism. Jag vill hävda att väldigt många av de som kommer hit är mer nationalister än vad jag är.
Ja, men beskriv då nationalism.
Nej, men nationalism handlar ju, det kan vara olika saker, men det handlar ju någonstans om att ja, det vanliga då det är att man bevakar liksom de nationella intressena. Men min nationalism går mest ut på att Sverige är den enda plats på hela jorden där svenskar har rätt till liksom landet, där vi kan forma vår kultur och vårt sätt att leva på det sätt som vi vill. Och då är det viktigt för mig att vi får möjlighet att göra det. Och att vi får göra det oberoende av andras inflytande. Så det för mig är det liksom den viktiga delen av nationalismen.
Vad är det svenska som vi ska forma?
Ja, det är ju föränderligt. Mm. Men samtidigt så är det någonting som har växt fram här i generationer. Och det är ju ganska svårt att peka på vad som är det här specifikt svenska. Och ofta så brukar man ju tramsa till det och säga att det är surströmming och köttbullar och vad det nu är för någonting. Men det är ju, för mig handlar det om värderingar i grunden. Och det måste inte i sig vara värderingar som är unika för Sverige. Men det är en blandning av liksom värderingar och tolkning av värderingar som är ganska unik för Sverige och som har format vårt samhälle i generationer och som formar vår lagstiftning, som formar hur vi ser på relationer till varandra, hur vi fattar beslut genom vår demokratiska process som skiljer sig en hel del från andra länders demokratiska processer, hur vi ser på jämställdhet, hur vi ser på hur vi hanterar våra barn. Sverige var väldigt tidigt ute i ett internationellt perspektiv med att förbjuda misshandel av sina egna barn till exempel. Vårt förhållande till naturen, sådana saker. Och jag är för en öppen svenskhet. Jag tror att jag är själv uppväxt i en generation tillhör en generation som där många har kommit hit från andra länder och andra kulturer. Och jag har sett både de som inte har liksom lyckats bli en del av det svenska, men framförallt har jag ju sett de som har lyckats. Och därför så är jag övertygad om att svenskheten måste vara tillgänglig för den som vill bli en del av den. Det har inte med liksom hudfärg eller någon annan så här biologisk egenskap att göra, utan det handlar om vilka värderingar du har och hur du beter dig.
I att lyckas att bli svensk, när kan man avläsa det? När har man lyckats?
Jag vet inte.
Alltså, vad är lika, vad är olikheter?
Jag tycker så här, för att man måste ändå skilja någonstans på politik och filosofi. Och rent i ett så här kulturellt, identitetsmässigt, filosofiskt perspektiv så är det klart att svenskarna är en kulturell grupp och svenskheten är öppen. Och det är klart att man, ja, men det är klart att det finns någon slags gräns för när man räknas som svensk. Men för mig som politiker så är inte det jätteintressant, utan jag är övertygad om att alla medborgare i Sverige har samma rättigheter och samma skyldigheter. Oavsett om man är kulturellt svensk eller inte. Är du medborgare så är du medborgare. Och det är det som är intressant ur ett politiskt perspektiv. Sen tror jag då att det är bra att så många av medborgarna som möjligt delar grundläggande värderingar, grundläggande normer. Att man förstår sedvänjor och man förstår de här värderingarna som ligger till grund för samhället. Att vi pratar samma språk och att vi identifierar oss med varandra på det sättet. Men jag kan ju inte tvinga någon. Däremot kan jag ju ha en politik som främjar den utvecklingen. Och det är det min politik går ut på.
Jag tänker på det lite med att främja då den utvecklingen. Det här till exempel med att då få att kunna lära sig svenska, att komma in i de sammanhangen, så är ju det på något sätt en väg att gå, tycker jag. Jag bara tänkte en sån där enkel bild på hur vi gör för att få erövra ett språk. Och då utifrån väldigt trygga sammanhang då kan jag säga att jag märkte när jag till exempel, jag jobbade några år på Teneriffa, väldigt, ingen sån, kom inte av några humanitära skäl och inget, jag bara liksom mådde bra och hade ett jobb där.
Blandade drinkar kanske?
Ja, blandade drinkar kan man säga, inte riktigt.
Nej, okej.
Okay. Inte riktigt det. Tvärtom kanske.
Ja, ja, okej. Okay.
Hjälpte de som har blandat för många kan
man säga. Ja, ja, men bra. De behövs verkligen.
Ja, i turistkyrkan där. Ja. Och så gick jag ner på norra Teneriffa till torget i Puerto de la Cruz som heter Plaza Charco. Och skulle ta ut pengar. Då vet jag att det finns en uttagsautomat där. Där det, man kan trycka in att man vill ha på svenska. Liksom, så jag förstår det. Då går jag till den. För jag vill, ta ut, jag vill inte dribbla bort mitt bankkort. Liksom. Så då är jag rätt så noga med det. Sen när jag tagit ut mina pengar, då går jag till en restaurang. Och så där när jag sätter mig, då säger jag att jag beställer liksom. Då börjar jag drabbla lite på spanska som jag är lite dålig på. Då kan jag säga, agua con gas por favor. La cuenta por favor. Och så försöker jag ta mig fram, för det är lite ofarligare. Och lite att tänka på det i det här att integreras då i Sverige. Som att man kommer från ett annat land, behöver liksom ett sammanhang där man är trygg och samtidigt så få en bro över till svenska språket. Mm. Att någonstans så tänker jag att man behöver ändå få ha ett sammanhang som är kulturellt och där man känner igen sig i en så svår situation som många kommer hit i. Och sen utifrån det så småningom lära sig det svenska språket. Mm. Hur tänker du om det?
Ja, det är svårt att argumentera mot det, för det är säkert riktigt. Sen tycker jag att den här bron har varit för bred under lång tid i Sverige. Vi har varit så tillmötesgående så att vi snarare har hjälpt dem som ska bli en del av samhället. Så jag tycker valet nu är ett utmärkt exempel på det, när både liksom valmyndigheten och politiska partier ger ut valinformation på en väldig massa språk. Jag förstår tanken med det.
Men tänk inte du i med att, hur ska de förstå din politik om inte de får det på sitt språk?
Men varför ska du rösta om du inte kan, ens kan svenska om du bor i Sverige? Jag förstår faktiskt inte det. Det här är ju en skiljelinje, för jag förstår att det låter krasst, det låter tufft. Men det jag tror att det är det enda sättet, att vi måste ha både incitament och krav. Och så länge vi ständigt liksom möter de nytillkomna med deras eget språk, på deras eget sätt. Vi accepterar att man inte behöver ta sin chef i hand för att han eller hon har fel kön till exempel. Då kommer vi aldrig att få en riktig integration. Det måste vara slut med det nu. Det är liksom... Det var någon som tyckte om det.
Ja.
Så det är inte för att vara elak, utan det är faktiskt för att långsiktigt hjälpa. För nu har vi prövat den här bron och den här väldigt breda bron under väldigt lång tid. Och det har inte blivit bättre. Det är min övertygelse. Jag tror att vi måste tänka om.
Jag skulle vilja gå in på en till tanke där. I det som har med integration att göra. Som också har med kyrkans situation att göra. Som gör ju att vi är ganska många som är lite oroade då över att vi smalnar av den här bron. Mm. Att vi inte släpper över liksom. Och det är ju det att det, du säger först svensk, sen muslim. Först svensk, sen kristen. Men det finns ju också någonting i kristen tro som säger jag är först och främst kristen. Det är ett annat rike, det kallas för Guds riket, som är större än det nationella riket. Sen är jag också, ja, vad nu är då? Jag är först kristen, sen är jag från Dalarna och sen är jag svensk. Det är den första liksom, och då, i den så finns ju hela tiden uppdraget och den kallelsen att vem är min nästa, att hjälpa min nästa. Vare sig den är svensk eller något annat. Och där kan ju vi känna en oro när den här bron smalnas av. Att ibland så får man tänka att vi kanske ibland blir lurade. Det är ju en sån här psalm som heter vi ska springa fram mot nya möten och bli lurade minst en gång till. Men det finns något som är större och viktigare och det är den medmänskligheten. Hur ser du på det?
Ja, men jag förstår det. Men jag tycker att det är ju en värdering som är ganska tätt sammanknuten med den svenska kulturen och med svenska värderingar. Jag tycker att det hänger ihop och jag tycker att vi ska behandla varandra ungefär så. Sen kan jag tycka att man kan inte springa på den där bron för många gånger utan att faktiskt lära sig någonting också av att springa där. Alltså fram och tillbaka.
Men du, där kommer kyrkan din. Det kommer de som en av väldigt många i civilsamhället som gör en enorm insats för att människor ska få med sig språket, det man behöver, allt det här. Så på ett sätt kan man säga att vi är verkligen på bron.
Ja, men och så är det. Och civilsamhället i övrigt. Nu är ju, ja, kyrkan är ju en väldigt stor del av civilsamhället, men det finns ju andra delar, alltså det vanliga föreningslivet och så. Och jag vet att vår kulturpolitiska talesperson Aron Emilsson, som själv är väldigt engagerad kyrkligt, pratar ju väldigt mycket om civilsamhället. Och han driver alltid att vi ska göra väldigt stora satsningar på just civilsamhället i integrationssyfte. Sen kan man ha olika idéer om liksom, hur långt ska man till mötes gå och var ska man mötas på den här bron. Om det är liksom, jag tycker att man ska mötas på vår sida bron och ganska långt in på den sidan. Men jag har respekt för att man, och jag är glad för att det finns människor som är beredda att liksom stånga huvudet i väggen mer än en gång och åter om igen. För att det är väl kanske det sätt vi kan nå fram på långsiktigt.
Det tror du det?
Vad sa du?
Det tror du långsiktigt att det är det?
Ja, men alltså, någon måste göra det där. Och det är klart att det handlar inte bara om integration, det handlar ju om massa saker. Alltså den som har en någon med någon slags beroendesjukdom i sin familj upplever ju samma sak. Att det är ju att verkligen att köra huvudet i väggen om och om och om, och om igen. Men man gör det ändå därför att man någonstans, så om man inte gör det så finns det ändå inget hopp. Så att nu flummar jag fullständigt här, men jag tror att man förstår.
Jag tror det, jag tycker det låter väldigt bra det du säger.
Ja, men jag tycker också det faktiskt. Det är bra.
Vi gör allt vi kan.
Men som sagt, jag tror för det här pratar vi ändå om den kanske viktigaste skiljelinjen just nu i svensk politik.
Precis.
Alltså synen på vad det är integration och hur uppnår vi integration. Och för mig så är integration ett medel för att nå sammanhållning i samhället. Och det är vi tyvärr då ganska ensamma om att se det så idag.
Någonstans så är vi nog också ganska många som tänker att mångfalden är sammanhållningen idag. Att våga alla de här olika kulturerna också i Sverige. Där tror jag det skiljer sig åt.
Jag brukar se det där som en lyxvärdering. Så för alla är inte mångfalden det fantastiska, utan för många är ju mötet med, ja, det kan vara islamism eller hedersförtryck och så. Det är ju inte någonting trevligt, utan det är ju något som många människor får väldigt illa av. Och det är ju den andra sidan av mångfalden som vi tyvärr inte kan välja bort. Utan jag är inget emot att jag är jättefascinerad av människor från andra länder, och det har jag varit i hela mitt liv, och jag samtalar gärna, och så fort jag träffar någon med bakgrund i ett annat land så tycker de säkert att jag är jättejobbig, för jag börjar ställa massa frågor och är intresserad och så. Så att det är inte det handlar om, att man på något sätt värderar olika eller inte tycker om någon eller sådär. Men däremot ska man kunna bygga ett samhälle någonstans. Då måste det finnas någonting i botten där som är gemensamt.
Golvet.
Golvet där. Och golvet för mig, det är liksom det som har byggts här i generationer och som vi måste förvalta vidare.
Nu har jag en tanke till innan jag ska avsluta min del. Måste alla göra nytta som kommer till Sverige? Jag tänker överhuvudtaget i politiken att man ska liksom in och göra rätt för sig. Då kan man få vara kvar. Alla kanske inte kan det som kommer av humanitära skäl. Hur ser du på det?
Utgångspunkten för hela samhällsbygget måste ju någonstans vara att först gör man sin plikt och sen kräver man sin rätt. Det tycker jag. Kommer det alltid att finnas de som av olika skäl inte kan göra det.
Ja.
Det finns miljarder människor i världen som det är synd om och som far väldigt illa, som lever i extrem fattigdom. Och alla de kan ju inte komma till Sverige. Det går ju liksom inte, och då måste man ju, tycker jag, hitta då ett mer effektivt sätt att hjälpa så många som möjligt av dem. Och det gör man inte genom att de får komma hit, utan genom att vi till exempel garanterar mest grundläggande basala behov, om det nu är krigsflykting till exempel, eller vad det nu kan vara. De allra flesta finns ju faktiskt i närområdet, och då är det där vi bör lägga insatserna och lägga resurserna, så att de faktiskt kan klara dagen. De får bröd för dagen, de får vatten, de får tak över huvudet och mediciner, och barnen får utbildning och så. Och det klarar vi inte idag. Och då tycker jag att då gör vi fel när vi lägger så mycket pengar på de som kommer hit.
Men då har vi de... Kan inte man då säga att vi har dem väldigt nära oss? Att det är de vi hjälper som är närmast också? Som vi redan har här? Till en dräglig tillvaro hos oss.
Ja, men det köper jag ju. Alltså dels hela asylrätten. Nu är inte jag jätteförtjust i den, för den är väldigt gammal och liksom bygger på en helt annan tid och så. Men asylrätten bygger ändå på att man liksom söker sig till det närmsta landet, det närmsta säkra landet. Och det gjorde ju även Jesus, vet jag förstått det. Han flydde ju inte till Sverige utan till närmsta land. Och det är liksom en grundläggande princip som om det blir en orolig tid i vårt eget närområde, och det brukar man skratta åt, så säga haha, ska det bli krig i Danmark? Nej, det tror jag inte det blir. Men vi har Baltikum till exempel, och en väldigt aggressiv politik i Ryssland. Det är inte alls omöjligt att vi kommer att se en flyktingström där inom överskådlig tid. Det är klart att då har vi som närmast liggande landet väldigt ansvar för de flyktingarna. Och så hoppas vi att andra länder som inte ligger så nära då skickar resurser så vi kan hjälpa och så. Så borde det se ut. Det är det mest effektiva sättet, istället för att flytta människor liksom över hela världen.
Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Det var också en missionsbefallning.
Mm.
Jimmy, tack för första delen. Robert ska ta oss vidare. Tack.
Tack så jättemycket.
Jag tänker på Uno Svenningsson som sjunger om sin uppväxt på landsbygden och sitt möte med den stora världen. Vi hann inte nämna det inledningsvis här då vi satt och förberedde oss, men både du och jag är uppvuxna på landsbygden, Sölvesborg, och jag är Nässjö, småländska höglandet. Och det här kanske är landsbygd om storstadsregionerna får definiera det. Jag tänker så här. Jag fyller 40 nästa år. Nej, hur var det nu?
Du har redan fyllt, har du redan avslöjat.
Så var det, ja.
Så var det.
Ja, jag vill inte erkänna det. Det är för jobbigt.
Jag fyller nästa år.
9 månader kvar, visst
ja,
är det så?
Ja, maj. Ja, det blev väl något sånt. 8-9.
Det innebär att du och jag är uppvuxna i ett annat Sverige än vi ser idag. Vårt land är på ständig resa här, som vi sjöng och spelade om. En sån ständig omdaning, ständig utveckling. Och idag är vi ett mångreligiöst land på många sätt. På ett annat sätt än bara på 80-talet. Under våren så har ju det här varit synligt i debatten på väldigt många sätt. Till exempel i frågan om böneutrop. Och du har ju varit väldigt tydlig med att du inte vill tillåta det. Och detta då, trots att böneutrop är en sorts etablerad religiös muslimsk praktik i deras tradition, och detta trots att vi har religionsfrihet. Min undran är, varför inte böneutrop?
Jag skulle vilja börja med det här med mångreligiöst ändå, för jag hävdar att Sverige är inte mångreligiöst, utan vi är snarare flerreligiöst. Alltså, det är inte så att det finns någon gemensamhet i det här, utan det är ganska segregerat så. Och jag tycker det är en viktig distinktion. Men när det kommer till böneutropen, så jag menar att det har en segregerande effekt. En väldigt starkt segregerande effekt. Och det har vi också sett. Alltså där de här, man bygger de här gigantiska moskékomplexen. Och det har funnits de som har varit motståndare till det hela tiden. Till exempel jag. Och sen, jag kommer ihåg när jag pluggade i Lund, så skulle man där bygga en moské, och vi undrade varför hela friden ansöker man om bygglov för en väldigt hög minaret. Det är klart att man kommer att vilja ha böneutrop där. Nej, det kommer aldrig att vilja ha böneutrop, utan så där ska en moské se ut, och det är symboliskt, det är väldigt viktigt och så. Så att det var ju väldigt få som trodde att vi skulle få böneutrop i Sverige, och nu har vi det på ett antal platser. Ett böneutrop, ja visst, det är en etablerad religiöst uttryck. Det är en kallelse till bön. Det är också ett monument över islam. Och det ska höras, det ska ljuda över närområdet så att man förkunnar just att det här är ett muslimskt område. Och Sverige är inte muslimskt. Man får vara muslim i Sverige, men Sverige är inte muslimskt. Det är mitt ideologiska skäl till att vara motståndare till det.
Och det måste ju också sägas att detta med bönutrop ogillas också av en majoritet. Det måste vi säga. Det jag är lite nyfiken på är ju just då det här vi pratade om lite innan också med minoriteter och sådär. Och majoritetens ovana att möta det avvikande är ju heller inget nytt i Sverige. Jag läste mig till att full religionsfrihet kom först 1951 och för att bilda ett kloster så krävde särskilt tillstånd av kungen fram till 1976. Så både liksom katoliker, frikyrkliga har under perioder haft det lite trångt liksom. Och idag har vi ju en sekulär stat. Och det tror jag de flesta av oss är väldigt tacksamma för. Men om staten börjar behandla religioner olika igen, som det var en gång när staten och kyrkan hängde tätt samman genom att till exempel inte tillåta en sån här praktik, så kan jag känna en oro över att nästa gång så är det liksom en annan minoritets uttryck som inte tillåts. Hur ser du på det?
Ja, men jag skulle kunna dela den farhågan om jag såg att det fanns ett samband med den här frågan. Jag tycker inte att det gör det. Alltså, att rätten att, alltså du har ju uppenbarligen har du kunnat vara muslim i Sverige i ett antal decennier i alla fall utan bönutrop. Så att du kan ju vara det. Alltså det är inget, det är inte en förutsättning för att du ska kunna utöva din tro. Utan det är ju en förutsättning för att islam ska kunna meddela sig och visa att man finns. Och det är en annan sak. Det har ingenting med religionsfrihet att göra, som ju är individuell i den meningen att du har rätt att tro vad du vill och jag har rätt att tro vad jag vill. Och jag har också rätt att slippa tro. Jag har också rätt att slippa ta del av muslimska bönutrop till exempel. Det är också en del i religionsfriheten som ju allvarligt kränks om man bor i ett område där då börjar ljuda att Allah är stor och så vidare. Den måste man ju också ha respekt för.
Men om... Jag vill också snart vidare till andra frågor, men religionsfriheten handlar väl om att slippa vara med i ett trosamfund, inte slippa möta religion i ett offentligt rum. Det gör vi också här, så att säga. Vill du begränsa religionens uttryck till privata rum?
Nej, men om man sätter upp gigantiska högtalare här på taket och det som sägs här inne måste alla som bor här omkring höra. Jag tror inte att det hade varit tillåtet faktiskt. Och det är ju det som är skillnaden här. En av skillnaderna i alla fall. Det finns ju ett intressant exempel från, om det var just Växjö, va? Att det var katolska församlingen där som hade ansökt om någon form av att kunna göra någon form av uttryck och hade fått avslag på det. Medan då den muslimska församlingen fick tillstånd att ropa ut ganska högt dessutom. Så att det finns ju en särbehandling där man då, känner jag, särbehandlar den muslimska minoriteten positivt.
Vi i västvärlden tänker ju så här, och det gör ju också att en trosövertygelse sitter i hjärtat. Inte i det yttre, men utanför västvärlden så hänger det inre och det yttre väldigt tätt samman. Den som tar av en ortodox jude hans kippa eller tvingar av muslimska kvinnor deras sjal, klär samtidigt liksom av dem deras religion. Och nu är det så, givetvis kan vi ha åsikter om hur det vore vara. Säkerhet och hygien och möjlighet att kommunicera måste ju vara ledande när det gäller till exempel religiös klädsel. Självklart är det så. Men nu då verkligheten i de här religionerna har sett ut så här i tusentals år, så tänker jag, måste vi inte kunna leva tillsammans med dessa olika uttryck?
Jo, det kan vi väl göra. Fast under vissa förutsättningar. För nu är vi ju trots allt inte där, utan vi är här. Och här råder ju andra förutsättningar än vad det har gjort i tusentals år i till exempel den muslimska delen av världen. Och jag kan till exempel tycka att det är oerhört problematiskt. Det var Göteborgsposten som avslöjade i våras att ett väldigt hög andel av förskolorna i Västsverige, var det väl om jag minns rätt, har i praktiken ett slöjtvång för förskolebarn. Det tycker jag är helt oacceptabelt. Vi vill istället ha ett slöjförbud i förskolan. Inte för att vara elak mot den som bär slöja. Inte för att förvägra den som har en tro, ens tro. Utan för att ge ett alternativ. Därför att kommer du från familjestrukturer, en privat sfär där du är förtryckt av hederskultur, du är förtryckt av islamism eller vad det nu kan vara för någonting, då måste det offentliga Sverige erbjuda någonting annat. För annars kommer de här barnen alltid att ha en gigantisk uppförsbacke i förhållande till oss som inte har den förtryckarstrukturen i bakgrunden. Ja. Så att ska vi någonsin lyckas med integrationen, då måste vi försöka se på det här nyktert. Sen förstår jag att är man själv troende på ett traditionellt sätt, att man kan ha en annan syn på det. Men jag hävdar ju att det är väldigt få barn i Sverige i förskoleåldern som frivilligt tar på sig ett religiöst plagg, utan det har man ju blivit påtvingad. Och så ska vi inte ha det i Sverige.
Nej, jag tänker också så att barnens rätt måste alltid skyddas. Och givetvis måste också religiös extremism på religiösa grunder då förebyggas, bemötas, bekämpas. Som huvudregeln då i ett demokratiskt samhälle som har religionsfrihet, så skulle jag vilja ha inställningen att försöka ta tillvara alla minoriteter, alla religiösa grupper. Jag funderar ibland på om politiken skulle kunna sträcka ut en hand till alla de vanliga muslimer som lever i det svenska samhället och som uppskattar hur vi skiljer på stat och religion, eller frikyrkoförsamlingar som har scoutföreningar och som på olika sätt jobbar med migration och integration. I alla dessa grupper finns det ju en enorm kraft att bygga gemenskap och tillit i samhället. Någonting som jag hör att du brinner ju för det. Hur vill du använda den kraften till det?
Genom att inkludera. Och det är ju inte... Jag är inte primärt känd kanske för det. Eller så. Att om man frågar så, vad är det liksom specifikt, väldigt precis Jimmy Åkesson, så tänker man att han är en väldigt inkluderande person. Men jag vill gärna vara det. Jag försöker gärna vara det. Och ja, har du en bakgrund i en annan kultur eller du tillhör en annan religiös tro än den som de flesta svenskar på ett eller annat sätt omfattas av, så kan du ändå vara en del liksom av den svenska gemenskapen. Men det förutsätter ju någonstans ändå att man praktiserar sin tro på ett sätt som fungerar, som gör att man inte skiljer ut sig för mycket, utan då får man ju, vill man skilja ut sig, då kan man göra det i den privata sfären. Så sen är det klart att det finns muslimer i Sverige som kanske inte är särskilt troende ens, utan som bara kallar sig för muslimer eller de har den identiteten, men är lika svenska som vilken svensk som helst. Jag känner såna, vi har såna i vårt parti. Det är klart att de är en del av vår nation, även om de kallar sig för muslimer. Det är liksom inte vad man kallar sig som är det intressanta. Det är återigen inte heller hur man ser ut som är det intressanta, utan det intressanta är ju någonstans hur mycket du så att säga tar till dig och accepterar av majoritetssamhället och majoritetskulturen.
Jag vill gå vidare lite och prata lite miljö och klimat också. Och det finns ju en blocköverskridande överenskommelse om att minska utsläppen på koldioxid i Sverige. Och Sverigedemokraterna är som ensam parti emot ett sånt mål. Och jag har läst att ni vill skära i miljöbudgeten. Men förra tisdagen så gick Sverigedemokraterna ut med att ni vill satsa mer på klimatet och miljön. Och ni vill lägga mer pengar än regeringen på internationella klimatinvesteringar. Jag har förstått det rätt då.
Ja, det har ju förvisso inget nytt, men ja, du har förstått rätt. Ja.
Och det innebär alltså att ni vill satsa på miljöarbete internationellt, men inte primärt motverka utsläppen här i Sverige. Varför inte både och?
Jag har inget emot att vi minskar utsläpp i Sverige. Det kan vi göra, och vi har redan väldigt låga utsläpp. Vi har en elproduktion som är nästan helt koldioxidfri. Den blir mindre koldioxidfri nu när vi har massa väderberoende vindsnurror och solenergi och sånt som inte fungerar vissa dagar eller ganska stora delar av året. Och då får vi importera kolkraft från Tyskland istället. Så mycket för den miljöpolitiken för övrigt. Nej, men jag vill ha en effektiv klimatpolitik. Och det är väldigt ineffektivt och väldigt dyrt att fortsätta minska utsläppen i Sverige. Utan då satsar vi hellre på de här internationella klimatinvesteringarna. Så att vi, för att det spelar ingen roll vilka utsläpp som minskar. Alla utsläpp är lika mycket värda. Så att då är det bättre att vi minskar utsläppen i Kina eller i USA, som står för en tredjedel, tror jag, av världens koldioxidutsläpp. Det är mycket billigare att göra det där. Och det, så det är mångdubbelt dyrare att minska utsläppen i Sverige. Så det är helt enkelt, när, och det här med skära i miljöbudgeten, det är, också, det är ju sant, vi gör ju det. Vi skär ner på att man från regeringen så lägger man 1 miljard på att subventionera elcyklar. Man köper skog för mångmiljardbelopp. Och sen kallar man det för klimatåtgärder. Men för mig är det inte särskilt effektiv klimatpolitik. Utan det är ju mer, man är mer intresserad av hur mycket pengar man stoppar in och mindre intresserad av effekten man får ut. Och det tycker jag är dålig politik.
Men om läget är så allvarligt för jorden, varför inte öka eller åtminstone behålla nivån på budgeten men satsa enligt er politik?
Ja, fast vi minskar utsläppen mer. Om vi nu ser klimatet som en global sak, vilket det ju är. Det är ganska intressant ändå, för att de andra partierna tycker ju inte om nationalism. Utom när det kommer till klimatpolitik, då är de jättemycket nationalister faktiskt. För det är det de fokuserar på, att minska utsläppen i Sverige. Och man kan ha den tron. Det var Timbo idag, tror jag, som kom med en undersökning där man tittar på effektivitet av klimatpolitik. Nu är inte Timbo någon objektiv liksom bedömare, men det är ingen som är det i de här frågorna. Men man menar just att det mest effektiva är just internationella klimatinvesteringar, därför att det är där det gör störst nytta. Och då är det vi ska göra. Inte straffa människor som är uppväxta på landsbygden och som tvingas bo på landsbygden, som är beroende av bilen, som är beroende av att flyget går, som är beroende av att tåget går. Utan man måste kunna bo i hela Sverige. Det är bättre att vi... Det är en annan sak som vi ofta får kritik för, att vi vill göra diesel billigare för svenska bönder. Ja, men det går ju inte, för vi ska ju minska utsläppen. Ja, men det gör vi då. Därför att då kan svenska bönder producera billigare. Vi kan köpa mer svenska livsmedel. Då slipper vi skeppa runt livsmedel i hela världen. Så att, alltså, klimatpolitik är inte så enkelt som man ofta får intryck av i debatten.
Det här har varit jättespännande att prata vidare om. Men vår tid är alldeles strax ute. Och jag skulle bara vilja ge dig 3 snabba frågor som kräver 3 snabba svar. Mm. Vilken fråga är du mest trött på att få?
Är du rasist? Den är jag ruskigt trött på faktiskt.
Nästa fråga. Vad är ditt största problem just nu?
Det är att jag sov alldeles för lite i natt. Så att jag börjar känna att jag behöver snart sova. Faktiskt.
Jag hörde att det var en timmes...
Ja, en och en halv. Vi räknade ut det till. Jag hade väldigt ont i ryggen. Så jag låg och vände och vred på mig väldigt länge. Jag vaknade 22 minuter över 3 i morse.
Då är nästa fråga lite svår att svara på. Vad är du mest tacksam för idag?
Jag är ändå tacksam för att jag lyckades ta mig hit, trots att det var lite trafikstockning, att det kom så mycket folk, och tacksam för applåder och tacksam för seriösa, trevliga frågor och bra samtal.
Tack Jimmy,
tack.
Nu får du vila en stund.
Tack så mycket.
Tack för det.
Tack.